Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej alla goa och glada. Maj står och knackar här bakom dörren och jädrar vad månaderna löper på. En ny månad och förhoppningsvis en varm sådan. Vilket innebär att vi slänger upp våra pärlbleka hudar i den starka solen och så bränner vi oss som bara den. Vi ska idag hoppa tillbaka till huden och fortsätter på spåret sol och rynkor. Hur är det egentligen det här med att skada våran hud och hur mycket stressar solen huden överlag? Stämmer det att det inte syns förrän om några år? Ingen mindre än doktor Anne Wetter har jag som gäst idag, och är man lite intresserad av hud och dermatologi så känner man väl till henne. Jag välkomnar er in i ett nytt samtal med mig, Jonna Olsson, och min kära gäst. Anne Wetter, välkommen.
Tack så mycket.
Hur känns det? Känns det bra efter påsken så här?
Jättekul, det är kul att vara här.
Är du utvilad?
Ja, utvilad och skidor, så kroppen är, men absolut, psykiskt är jag väldigt utvilad. Nu... Lite träningsverk.
Ja, det hör till, ja, okay. Eller hur?
Körde både utför och längd och...
Så men berätta, allt. Du sa någonting som du gjorde som din son var så impad över.
Ja, ah, airbag.
Airbag.
Ja, och morsan åkte airbag. Ja. Hoppat airbag. Men det var något nytt, men det var väldigt kul att få känna sig lite cool igen. Ja. Med kidsen.
Ja, du är en tuff brud. Jag minns när jag träffade dig här nu första gången på din... Vad säger man? Hudcenter?
Ja, kliniker.
Klinik.
Sveriges största privata hudläkarmottagning kan man säga.
Precis, vi kommer direkt in på det. Berätta om dig själv.
Nej, men alltså, jag är ju då en gammal skibum, om vi skulle hålla skor vid skidorna. Nej, ja. Men jag är hudläkare i botten.
Yes.
Och utbildar mig på Karolinska till just hudläkare. Och hade ett väldigt stort intresse såklart för hud, det är vårt största organ.
Ja.
Framförallt var det maligna melanom som är en av de mest aggressiva tumörerna vi har, som gjorde också att jag då specialiserade mig just inom dermatologi. Och sen på den och hud, det är ju mycket, alltså, när man säger att man är hudläkare, det är nog inte så många som vet vad man gör egentligen, men det är ju ett väldigt stort spektrum. Där har vi ju allt ifrån då hudtumörer och den kirurgin, och sen har man hela inflammationsspektrumet med alla de sjukdomarna, psoriasis, atopiskt eksem, som var femte person i Sverige faktiskt har mer eller mindre.
Ja, det där är intressant former. Det där måste vi gå in på lite mer sen.
Kan vi ta på nästa podd?
Ja, eller hur? Vi kan ta göra en till avsnitt. Ja, just det.
Men sen är det även rosacea, akne. Så det är mycket sånt där som man inte riktigt tänker på. Och i Sverige har det blivit också en liten glömd specialitet. För här kan man då titulera sig hudexpert lite hur som helst. Och det kan vara just de som knappt har en utbildning. Men för att bli hudläkare då så är man ju först läkare. Och sen gör man sin AT. Och sen specialiserar man sig 5 år igen. Så det är ju då nästan 12-13 års utbildning då man räknar allting då för att komma fram och bli specialiserad dermatolog.
Du har hållit på länge.
Hållit på länge.
Men, ja, verkligen. Ja. För att man får inte kalla sig doktor hur som helst, utan det är den där långa utbildningen.
Alltså läkare, eller ett medläkare är man ju då när man har gjort sin AT-utbildning. Nej, ja, just det, AT-utbildning. Och sen specialiserar man sig. Och det måste läkarjobbet, det är ju så att där är man ju specialist, även allmänläkare är ju specialister inom allmänmedicin.
Mm.
Så de flesta som läser läkarutbildningen blir ju någon slags specialist.
Ja.
Och då blir man lite insnöad på ett område.
Ja, men det tycker vi om.
Jo, men lite så är det. Och sen när man då kommer tillbaka till min bakgrund så gjorde jag en del av min utbildning också utomlands, både USA och Schweiz. Och då snöade jag in lite på det här med laserkirurgi, och så snöade jag in väldigt mycket på den vanliga dermatologiska kirurgin, då, hudkirurgin, men också den estetiska kirurgin.
Mm.
Som när jag började inte var särskilt stor i Sverige. Man fick knappt prata om det.
Nej.
Men för mig har det
och varför
varit...
var det så?
Jag tror att det var lite... Jag kan inte riktigt svara på det, men det var det här... Man såg ner lite på... Man ska inte bry sig om det yttre. Och det är det här lite jantligt, det här reko, svenska, fjällräven. Man ska vara nöjd som man ser
jantelagen.
Ut. Och lite så. Ja.
Lite så.
Men för mig är ju det, eftersom hud är den största organet, så är det så otroligt viktigt det här. Man bara ser nu med rosacea till exempel, att man kan ju nå upp till en viss nivå med medicinska behandlingar. Men sen det där lite extra för att få... Man har en stressad hud, man har en lite, man har en informationsbenägen hud. Mm. Och då finns det andra saker man kan göra som då landstinget inte står för.
Jag fattar.
Men där tycker jag det är viktigt att man kan hjälpa sin patient med helheten.
Ja,
och det har faktiskt inte funnits, det har kommit mer och mer de senaste åren.
Mm.
Varit en lång bakgrund om mig själv, men ja.
Nej, jag tyckte det var alldeles perfekt, alldeles perfekt. Vi behöver veta lite mer.
Lite mer, ja. Men jag tror också att det är faktiskt en väldigt kunskapslucka i Sverige som så.
Mm.
Och en annan sak som jag också tycker är viktigt att upp det är att det faktiskt inte finns någon, överhuvudtaget ingen reglering vem som får göra vad när det kommer sådana här behandlingar.
Aha.
Vilket också gör att det då blir en mängd skador i huden. Nu pratar jag om estetiska behandlingar.
Ja, ja.
Pratar om laser, IPL, fillers, botox, allt det.
Okay.
Och kemiska peelingar inte minst, där då, ja, vem som helst i princip, det finns ingen reglering, utan man kan köpa och man kan titta på YouTube och lära sig man gör.
Precis, och det säljs ju rätt mycket sådana peelingar, eller både syror och peelingar ute på marknaden som kanske, ja, men den vanliga människan kanske inte riktigt vet hur man ska hantera dem.
Nej, och det kanske inte är det största problemet, utan det största problemet tycker jag är när man kommer till en salong eller en klinik, för allt är att du är kliniker, och man tror lite svensk naivt att det här är ju reglerat och jag kan känna mig trygg.
Mm.
Och så kommer det då, i bästa fall en hudterapeut, hon har i alla fall ett års utbildning om hud, men gör då syror som man absolut inte ska hålla på med om man inte kan mer om huden.
Mm.
Sen vet jag, det är bilförsäljare och det har varit allt möjligt som har startat kliniker och faktiskt gjort en
bilförsäljare?
Ja, jag har ett exempel, jag behöver inte gå in på just det, men det finns ju de som har startat kliniker för de ser en förtjänstmöjlighet.
Ah,
men det blir
fattar.
Också många kunder, säger jag då, för det är ju inte patienter, utan de har ju ingen läkare på plats som faktiskt får skador.
Mm.
Och det är de jag ser sen.
Ja.
Och då belastar man vården. Och det tycker inte jag vården ska hålla på med sådana skador, utan det ska man kunna ta hand om man driver den här sortens av behandlingar och ingrepp. Då ska man också kunna ta hand om komplikationerna.
Mm. Ja, vi har ju, alltså jag kan ju relatera till vårat yrke inom frisörbranschen.
Precis.
Och där är det ju också, vi försöker ju med vårat, ja, vad ska man säga, med själva frisörföretagarna att strypa ner och försöka förbättra kvaliteten inom branschen.
Ja.
För där är det ju också lite fritt, sådär, vem som helst kan öppna salong och driva. Och vissa har ju bara en halvårsutbildning och vissa har... Så det, jag förstår vad du menar. Jag fattar precis vad du menar. I dagens avsnitt så ska ju vi prata om solskador. Och det passar ju så himla bra nu när vi liksom närmar oss maj.
Härligt. När jag kommer hem lite lätt solbränd efter min fjällsemester här.
Så fräsch. Mm. Det ser nästan ut som du har varit utomlands.
Ja, det kändes så när jag var uppe i Tänndalen.
Ja. Men alltså solen är ju så stark. Är det så att den här solen som kommer nu är den starkaste? Eller är det för att vi är så pärlbleka?
Ja, det ligger nog mer i det att vi faktiskt är så pärbleka och man går ut. Och igen handlar det mycket om vi är ju törstande efter solen, särskilt här uppe i norr. Vi har ju längtat hela vintern efter att solen ska komma och få det här. Och då slänger man sig ut. Och då har vi också ett skönhetsideal där så fort man får lite färg på kinderna så får man genast kommentar vad fräscht du ser ut.
Mm.
Och det är klart att det är fräscht och solen är bra. Mm. Det finns otroligt, vi överlever inte utan vår sol.
Mm.
Mm. Det finns mycket positivt, dels det här med då solens första strålar. Det höjer vårt serotonin, vi mår bra.
Mm.
Vitamin D ska vi inte glömma.
Nej, så viktigt. Och hur får man i sig vitamin D på bästa sätt? Är det genom huden? För jag fick höra här i veckan att det var genom ögonen.
Det är genom huden.
Det är genom huden.
Absolut, det är genom huden. Och, men det man kan ta upp via huden, det är ju ungefär, det räcker med ungefär 15 minuter ute. Särskilt en sån här dag. Då räcker det med 15, max 20 minuter. Om man har fått i sig, då är den kvoten full. Vad huden kan ta upp för att göra vitamin D. Och resten måste vi få i oss med kosten. Så det är också en sån här liten myt att desto mer man är ute, desto mer vitamin D får man. Och det stämmer inte.
Nej. Så att om man nu ligger och solar i en timme så spelar det fortfarande ingen roll?
Det spelar inte så stor roll, utan då är det då de här skadorna kommer.
Då jobbar man hellre på brännan.
Då jobbar man på brännan och det är där de här farliga effekterna kommer.
Ah.
För att alltså UV-strålningen, solens strål, det är ju också enligt WHO klassat som en cancerogen omgivningsfaktor.
Mm. Och varför tar man inte hänsyn till det här? Varför ignoreras det liksom?
Folk, ja, alltså, det kan jag inte riktigt svara på, men det är väl lite som så här att man många röker och skiter i seneffekterna. Det känns bra just nu, och det är ofta sena effekter som kommer betydligt senare.
Mm.
Men om man just pratar lite om det här med hudtumörer, och det finns ju egentligen tre olika huvudtyper. Det finns många olika hudtumörer, men just tre huvudtyper.
Mm.
Och det är ju då malignt melanom, som är den här som är bruna fläckar som börjar växa, och en av de mest aggressiva tumörerna. Och det är där man sett en ökning de senaste 10 åren med 5% här i Sverige.
Oj, 5%, det är mycket.
Det är en kraftig ökning, absolut. Och man har också sett då att det är vanligare nere i södra Sverige än i norra Sverige. Och det är också där man har UV-strålning mer. Men det är inte hela sanningen att det bara är UV-strålning, utan här ligger det förmodligen en hel del genetik också då, att man har en viss ärftlig faktor som gör att man kan utveckla malignt melanom mer, större sannolikhet att man kan utveckla det då.
Mm. Kan man komma då till er klinik och kolla det här?
Absolut, vi tittar ju på prickar, alltså vi tittar ju på födelsemärken, och vi tittar ju på alla typer, och det är ju det här som är så viktigt, att så fort man får någonting nytt i huden så tycker jag att en hudläkare ska titta på det innan man då kastar sig över olika behandlingar. Och sen det man linkar med då, jag ska bara nämna, då finns det ju två ytterligare då, basaliom och skivuppdelcancer, som också har med solens strålar att göra, UV-strålning.
Mm.
Men då handlar det lite mer om en långsiktig, att man då har fått solexponering under många år.
Mm.
Till exempel bönder, fiskar som är ute, där ser man ofta då den här typen av tumörer som uppkommer.
Mm.
Men när det gäller malignt melanom, då är det ofta så att de här cellerna i huden, DNA i cellerna, har fått en kraftig bränna, eller att man har bränt sig vid ett tillfälle.
Mm.
Och då kan det utvecklas.
Ett tillfälle?
Ja, ett eller flera tillfällen. Men det är mer det här jag försöker belysa, att antingen så rör det sig om en långvarig exponering under många år. Eller men man vet inte riktigt, för det är mycket forskning som pågår på området också. Men att det har med så att solens strålar har bidragande effekt, eller bidrar till det hela, det är själv, det vet vi.
Precis, och jag kom ju till, jag kan ju bara prata utifrån mig själv.
Ja.
Jag kom ju till dig, och så du kollade på mina fläckar, på min hy.
Mm.
För jag själv har ju solat sönder mig. Mm. Och det här vet jag ju, många av mina lyssnare har ju också gjort samma sak.
Ja.
Solat väldigt ovårdslöst som ung. Och jag själv hade en väldigt stor komplex över min ljusa hy.
Mm.
Och tyckte att alla var så bruna. Så att jag solade ju solarium nästan varannan dag, nere i min brors lilla, de hade solarium i deras lilla gym i huset. Mm. Som jag sprang och bara stoppade i poletter i hela tiden. Och brände mig även där.
Mm.
Brände mig ut i solen. Mm. Åkte till, jag tror vi var i Magaluf, tjejerna. Mm. Jag kan, alltså när jag kollar tillbaka på de här bilderna så är jag ju kräfta.
Mm.
Jag har ju gått ut med olja och har bränt mig så att jag är rosa i huden. Alltså det är så hemskt.
Mm.
Varför har man inte ett konsekvenstänk tidigare och lyssnar inte på sina föräldrar? Det fanns inte. Och det får jag sota för idag.
En bra fråga. Ja.
Ja. Så just mitt ekotage får jag hjälp med på din klinik.
Mm.
Vilket jag är väldigt glad för det gör verkligen skillnad.
Kul att höra.
Ja. Just solskydd då, när vi ändå pratar om det här med att förstöra huden. Hur länge kan man vara ute i solen med sitt solskydd?
Oh, det är ju en, jag har lite svårt att svara på den faktiskt.
Ja. För det kanske det, skiljer sig från olika förut, alltså det, märken till märken.
Det skiljer sig nog främst från vilken SPF man har.
Ja.
Och hur man är själv som person, om man är en aktiv person, hur mycket man svettas, om man badar, okay. om man springer och vilken typ av skydd. Så det får man nästan se på vilket just det SPF-et man använder.
Mm.
Men det är klart att man ska ha ett så högt SPF som möjligt.
Mm.
Och det viktiga är att man lägger på rätt mängd och att man då reapplicerar under dagen. Det räcker inte att lägga på sig på morgonen innan man går ut, utan gärna innan man går upp på morgonen och man smörjer in sig, men sen att man fortsätter under dagen om man nu är till exempel på stranden.
Mm.
Eller om man spelar beachvolley eller om man har en tennismatch, så är det viktigt att man... Att man
ja, för då svettas man ju ändå mycket, och fotbollsmatcher och så vidare.
Ja. Men sen, alltså solskydd i min värld, det är också ett komplement. Det viktiga är att man skyddar sig med kläder fysiskt, att man då har en keps. Eller om man är ute länge, kanske någon tunn skjorta eller en sån här snygg kaftan som man kan hänga över sig. Eller att man sitter under ett parasol. Man måste inte ligga och pressa.
Nej.
Och de här enkla tipsen som jag vet att alla har hört, att man inte ska ligga mellan 11 och 3 när solen står som högst på himlen. Och där har man ju innan på våren, varje sommar, och likt för basket, jag som är nere på västkusten hela somrarna, där ligger man och pressar och det är brut. Så att folk tar inte riktigt in.
Nej, vi älskar ju sol.
Ja, och det gör vi, och det är så.
Det förstår man ju, vi åker ju mer än någonsin utomlands också.
Mm.
Kanske lite farligare solsken där.
Och där får man ju då en solexponering över hela året.
Ja.
Och det är också rätt lustigt när man då vet om faran med sol, som faktiskt är då hudcancer i min värld i första hand. Men så fort man då säger att ja, man får rynkor och man får bruna fläckar, då börjar folk lyssna.
Ja.
Så ibland så kan man ta den vägen för att nå dem.
Ja, men det är det vi ska göra nu. Vi ska få folk att verkligen förstå hur farligt det kan vara.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Man skyddar sig som bäst med kläder, helt enkelt. Men vad är det som händer i huden nu? Om man ska gå in i... Vi har pratat lite tidigare om UVA och UVB och...
Hevis.
Jaha, vad var det?
Det blåa ljuset.
Ja, det blåa ljuset. Är det så det heter?
Jag tror att jag sa det till mig innan.
Ja,
jag hade
precis
redan diskuterat det.
Men jag hade nog aldrig hört det där ute.
Nej. Energetic visible light.
Ja. Och det är den som är det farliga?
Nej, absolut inte. Utan UVA, det är ju det som faktiskt gör att vi åldras. Det är det man har i solarium. Det är alltså våglängden som går lite längre i huden. Den går ända ner i dermis, alltså det djupa lagret. Och det är där då det bryter ner under huden. Den här dermis, och det är det som gör att vi mer eller mindre får de här rynkorna, solrynkor. UVB, det är det som stimulerar så att vi blir bruna. Den går lite ytligare upp. Och sen har man UVC, men det stoppas redan i ozonlagret, så det når oss aldrig. Och de senaste rönen som har kommit på senaste tiden, det är ju det här blåa ljuset och hevesljuset. Och det är faktiskt ett ljus som är även från LED-lampor och från skärmar.
Datorer.
Så att datorer och iPhones och iPads. Så att där finns det ju lite nu studier där man tittar på hur mycket huden påverkas av det. Jag har sett, jag har läst några av de här artiklarna där man faktiskt tycker sig se att även det påverkar. För det här ljuset, det går ungefär lika långt ner som UVA. Det går längre ner i huden och påverkar alltså underhuden just för att ge rynkor. Och även pigmenteringar har man sett.
Men det har ju inte funnits så pass länge så att vi kanske inte kan se den skillnaden. För idag exponeras vi ju mer än någonsin.
Oerhört mycket mer, ja.
Med både paddor och smartphones.
Men där finns det vissa företag nu just med SPF som också lägger in då ett skydd mot det här hevesljuset, det här blå ljuset.
Om jag säger att på er klinik, vad kommer folk och söker för mest av allt?
Om vi pratar om den här estetiska sidan nu, som det här med solskador. Det är nog faktiskt de här solfläckarna, alltså bruna fläckar som kommer, som gör att man får ett åldrat utseende. Och då är det ju bruna fläckar och även mycket kärl, att man ser den typen. Men sen är det ju också många, så allting handlar ju om att man vill få en bättre hud. Man vill få en bättre hudkvalitet, alltså man vill jobba med sin hudhälsa. Så det börjar ju ofta att man söker det här, att man vill förbättra sin struktur, sin hudkvalitet. Men sen leder det ena till det andra och så allting hänger ihop. Och det finns ju många olika typer av behandlingar för att nå dit. Och det är ju lite beroende på vad man har gjort innan, hur aggressivt man vill gå fram eller om man vill göra det i mindre steg.
Mycket av de här, det känns ju nästan som en liten rensning. Ja. Att man rensar ungefär som en ormömsar skinn. Lite så. Och att man nästan ser lite lenare och mjukare och finare ut i hyn.
Precis, och då när man pratar om den typen, då är det ju ofta såna här kemiska peelingar som man börjar med. Och det är ju mer som en medicinsk hudvård. Och där finns ju många olika typer, många olika konstruktioner. Och den kan man då kombinera med en ljusbehandling, IPL eller laser, som potenserar upp det ytterligare. Där man också då faktiskt går ner lite mer på underhuden och stimulerar det här djupt liggande dermis, det dermala lagret i huden, för att bygga upp huden och få en bättre hudkvalitet på sikt, där kollagenet återskapas.
Just det, och jag är väldigt nyfiken på kollagenet, för det tycker jag är väldigt spännande. Men då har jag fått fråga just om IPL, ifall det är farligt. Det är fler som har frågat ifall det är farligt. Just vad det gör med huden, att det inte känns okej att man sätter laser mot huden.
Och IPL är ju ingen laser, utan IPL är ett ljus. Det är rätt viktigt att skilja på de här två olika sakerna. För IPL är ett ljus som har flera olika våglängder. Man ställer då in olika typer av ljus då för att och angripa en viss åkomma. Till exempel pigmentfläckar. Och det enda som är farligt med IPL som jag ser det, det är att man går till någon som inte förstår vad IPL kan göra mot huden. För den kan vara oerhört skadande mot huden. Och då gäller det att man måste behandla rätt patient eller rätt grupp. Man kan inte behandla en patient som har mörk hud till exempel.
Okay.
Hud till typ 4. När de är mörkare huden. För då kan den här IPL inte se skillnad vad som är mer en pigmentfläck eller faktiskt den normala huden. Och då kan man göra rätt mycket skador i huden. Det kan bli mörkare fläckar, det kan bli avpigmenterade fläckar, vita fläckar i huden. Och ett oerhört lidande för just den kunden.
Absolut, jätteviktigt.
Så att fara så har jag tror jag inte, utan det handlar om att man ska välja vem man går till. Och i min värld så ser jag det bara som en oerhört enkel behandling för att stimulera, som en rejuvenation. Du får bort på ytan och man får faktiskt också en effekt lite längre ner och stimulerar det här kollagenet för att få en kollagenuppbyggnad.
Och skillnaden då, laser, om vi hoppar in på den nu.
Precis, och laser, då är det ju en våglängd. Och där är
en spiral
som går. Och där går alla de här små fotonerna i precis samma rörelse. Okay. Så den går väldigt specifikt på just ett målorgan då. Och pratar vi om pigment, då går den bara precis på pigmentet och på en viss nivå i huden. Så den är mycket mer specifik. Och därmed också mycket mer aggressiv. Så det handlar om laser. Där tycker jag att det ska inte vara händerna på andra än egentligen då kanske hudläkare. Nej, men läkare som kan i alla fall. Jag tycker inte man ska ha den typen av aggressiva lasrar på vanliga salonger. För det, där kan det bli stora skador. Och det är också mot omgivningen, det här med lasersäkerhet, ögon, att man har ögonskydd. Och det kan studsa från en spegel ut genom ett fönster när någon går förbi på gatan. Så det kan bli orörda skador.
Ja, verkligen.
Men det, är, igen, det finns ingen reglering. Och jag förstår ju att laserbolagen, de vill sälja sina lasrar. Så det säljer de till vem som helst. Men där ser jag en hel del skador som då kommer in från patienter eller kunder kommer in, för de har ju inget skydd heller. De har ingenstans att vända sig.
Nej.
Och tyvärr är ju då skadorna mer eller mindre permanenta. Där man då till exempel tappar pigment i huden, det blir vita fläckar eller bruna fläckar eller större sår. Som läker med R då till exempel.
Ja. Ja, det är jätteviktigt. Ja, men jag håller med dig.
Så det är så skillnad om man blandar ihop de här begreppen rätt mycket. Ja. Men det är en okunskap.
Ja, men verkligen.
Ja.
Så det är bra att vi benade upp det nu.
Absolut.
Det tycker jag verkligen. Om man pratar syror och peelingar. Vi var inne på det i början. Skillnaden på en peeling som går djupgående och en syra.
Alltså det är egentligen samma sak. En kemisk peeling är ju ofta en syra. Så att, och kemiska peelingar, där finns det ju det här med AHA har du säkert hört talas om.
Det är de här jag ser ute på marknaden. Ja. Som vem som helst kan köpa med lite, ja, men kanske 0,2%
i. Och det är nog ingen större fara, utan alltså det finns ju då, när vi pratar om kemiska peelingar, det är alltså någonting som man gör för att exfoliera huden. För man får bort det här yttersta hudlagret, man vill få bort det. Och då gör man det genom att lösa upp de här bindningarna med en syra. För att ta bort det yttersta hudlagret och låta de här cellerna som ligger underifrån få komma upp som en omsättning. För att få det här lite glow i huden. Och där finns det olika styrkor. Och egentligen så är det så enkelt som man säger att det är då milda, mild, medel eller djup. Ytlig, medel, djup. Och det är olika typer då som man har. Och AHA och BHA, salicylsyra och PHA. Det är olika koncentrationer. Det är ett gruppnamn på flera olika syror. Om vi då tar AHA, då finns det glykolsyra till exempel.
Intressant.
Och glykolsyra, den kan vara väldigt liten koncentration. Kanske bara 10-15%. Och så kan det vara upp på 70%. Och då säger det sig själv att de här mindre aggressiva, det kan man i princip använda sig av hemma. Eller på salong. Men när du går upp på de mer aggressiva, då ska det vara under kontrollerade former. Så man vet, och framförallt kan förklara efterfloppet och vad som kan hända. Så att man kan säga att AHA-peelingar och PHA som är en väldigt mild peeling, och BHA som är salicylsyra just mot aknehud och den typen mycket inflammationer, de räknas ofta mer här lite mer light, lite mer ytliga. Och sen har man den här medeldjupa peelingar där TCA kommer in, och sen de mer djupa då fenolpeelingar. Och går man på de här riktigt aggressiva djupa som jag gör på kliniken, då kan det ibland till och med krävas hjärtövervakning. De kan vara väldigt aggressiva faktiskt.
Wow.
Få en toxisk effekt på hjärtat. Wow. De är ovanliga, de gör ju faktiskt inte ofta längre, ska jag säga. Vi använder så mycket andra typer av behandlingar som ger samma resultat. De kan vara lite svårstyrda. Men det panoramat är det. Så då får de väldigt light och till och med aggressiv.
Men är det då att man kanske då har ett hjärtfel sen innan?
Nej, fenol till exempel är toxiskt för hjärtat och kan göra så att man får...
Men wow! För vem gör
fast,
man det här?
Fast det blir väldigt fin effekt. Det blir väldigt bra. Man får ut igen. Allting handlar ju om en reglering. Det är precis som vilken operation som helst när man sövs. Det är ju inte... Det är egentligen inte ett stort riskmoment. Men det gör man ofta.
Men jag tänker på efter man har gjort en sån här behandling så är det väldigt viktigt med eftervård.
Precis, och det där kommer in. Exakt.
Så vad ska man tänka på? För jag menar en riktigt duktig hudläkare eller en hudterapeut. Jag vet inte vad man kallar under så, men någon som behandlar mig i alla fall med en syra ska ju alltid tipsa mig om någonting kanske att underhålla med.
Precis. Och det är det som jag tycker är viktigt också, att komma till en bra klinik eller sällan. Alltså hudterapeuterna gör otroligt mycket bra behandlingar. Vi har ju flera på vår klinik. Men det här med efterförloppet, att har man gjort en syrbehandling, då ska man inte gå ut och sola direkt. Då är solen skör, eller då är huden skörare. Och sen vad man ska använda för krämer efter. för att skydda huden. Mm. Men igen, det beror ju på vilken typ av kemisk peeling man har gjort då.
Mm.
Och sen ska man igen ta upp det här vikten av att bedöma vilken kund eller patient man faktiskt gör de här behandlingarna på.
Mm.
För en som då har en viss typ av hud kanske inte lämpar sig för en viss typ av syrabehandling.
Nej, precis.
Och desto mörkare hud man har, desto svårare blir det att hitta en bra behandling.
Mm.
Man kan skada huden betydligt mer desto mörkare hud man har.
Mm.
Mm. Så jag tycker att den här bedömningen, det viktiga är att man får en bra bedömning när man kommer in då till de som håller på med det här. Och helst skulle jag se att man lägger upp någon typ av behandlingsplan. För jag ser det lite som att man är nästan lite av en hud-PT. Man vill ju att huden ska hålla i många år. Hur ja, kan vi hjälpa den här personen på bästa sätt? Och där har vi ju alla olika förutsättningar.
Ja, jag känner ju också så att man lägger ju ändå sin... vad ska man säga... Man lägger ju ändå förtroendet i era händer. Mm. Och jag menar, huden är ju ändå någonting som man ser hela tiden. Precis så som håret, hur viktigt håret är för alla. Så nej, jag håller med. Det är jätteviktigt det där.
Mm.
Då ska vi komma in när vi pratar om hudvård. Din lilla bebis.
Ja. 4 år nu.
Åh, jäklar, redan. Berätta nu om din hudvårdsserie, DNA-hudvårdsserie.
Precis, den är ju då baserad. Och där handlar det mycket om det här med det här individuella tänkandet. Alltså vi har alla olika förutsättningar.
Mm.
Och när jag började läsa medicin då var det så att då trodde man inte att genetiken hade så mycket med det att göra. Utan det var egentligen bara livsstilsfaktorer.
Jaha.
Hur mycket man solade, om man rökte, om man krökade, allt det här, hur man stressade. Men det har kommit, när jag började här, det var ju då för 4 år sedan.
Mm.
Och då var det en mängd artiklar där man faktiskt har sett att upp till så mycket som 60% beror på din genetik.
Mm.
Hur vi åldras. Mm. För vi har ju alla olika förutsättningar. Och det man tittar då på, det är de här olika markörerna. Och där har vi då kategoriserat in i om man åldras snabbare utifrån solens exponering. Om man har känslighet för solljus. Eller om man är mer känslig för de här fria radikalerna som sätter sig på huden. Stress, avgaser.
Mm.
Eller om det är den här glykeringen, sockermolekylerna. Som bidrar till vårt åldrande. För det blir också en inflammatorisk process. Och där har vi olika skydd. Det blir väldigt tekniskt här. Väldigt
ja, men jag älskar det.
Men vi har då den här glycation eller glykeringen. Det är egentligen inte själva sockret utan det är något som heter AGE, Advanced Glycation End Product. Som då sätter sig på kollagenet, elastinet och bryter ner det. Och gör att vi åldras snabbare. För de som är känsliga då för den typen av exponering. Och sen finns det en kategori när man då åldras snabbare av just inflammationen. Och nu är inte rosacea, det är rosacea en sjukdom med den typen att man har en väldigt inflammatorisk benägenhet i huden. Kanske känner igen att man så fort man provar en ny parfym eller en ny kräm så reagerar man lite snabbare.
Mm.
Och sen finns det ju en grupp då som är såna fast ages som faktiskt bryter ner sitt kollagen snabbare än andra. Och det ligger alltså på en gennivå, en DNA-nivå. Så att min lilla bebis, den heter ju allel. Och allel, det är den här lilla DNA-biten som gör att vi alla är helt olika. Att någon har blå ögon och någon har gröna ögon och ingen är andra lik.
Så att det är så häftigt.
Upprinnelsen är att precis, om man ska förenkla lite så handlar det om att man hittar var och ens liksom, genetiska förutsättningar för att hitta rätt hudvård och hitta rätt behandlingar. Och lite grann det här Peter-tänket, hur ska vi göra för att behålla din hud så fräsch som möjligt så länge som möjligt?
Mm.
Och istället för att köpa 20 olika produkter så vill jag hellre se att de köper rätt produkter.
Ja, verkligen.
Och det var också lite det som gjorde att jag började tänka lite i de här banorna då när jag har mycket patienter som kommer. Och särskilt unga tjejer som har köpt 20-30 olika produkter och frågar mig vad som egentligen funkar. För de tycker ingenting funkar.
Nej.
Det tycker jag man ska komma ifrån. Jag tycker att man kan försöka hitta då ens individuella förutsättningar.
Mm. Och det här är ännu en gång kan jag liksom koppla samman det här till hår- och frisöryrket. Mm. För att om Kerstin provar... ett shampoo eller en inpackning så kommer inte den funka på Sara.
Nej.
Så att det är också individuellt.
Ja.
Och vi har ju också små tester och kikar och följer ju upp och håller koll. Så jag håller med.
Uh-huh. Jag håller på att titta på lite hårtester nu också.
Gör ni det? Hårmineralanalyser?
Nej, mer DNA-tester. För varför tappar folk hår snabbare?
Och det här vilka
gener är det som, vi är inte där än. Men vi samarbetar i det här labbet som har hjälpt oss att ta fram det här testet. Mm. De heter ju Dynamic Code och sitter i Linköping. Så det var ett väldigt tätt samarbete.
Just det, jag läste lite grann om det nu i förarbetet om Dynamic Cold.
Så att vill man göra så, då kommer man, så tar man det här testet och då får man svar efter en vecka hur ens DNA-profil ser ut och då vilka produkter som passar ens DNA-profil eller ens genetik.
Det här blir ju bara större och större. Och du vet ju att, ja, och jag fick ju din kontakt utav Maggie Stolt.
Just det.
Ja, och har ju ett fantastiskt samarbete med dem. Just för att jag jobbar som frisör. Och jag har väldigt många kunder som lider utav håravfall. I olika former. Så att det här är ju jättebra. Förstå om vi kan finna en liten nyckel till det här.
En nyckel, men sen tror jag det är bara, man vill, det är ju alltid så här liksom, man vill ofta ha en diagnos på det man har. Man vill förstå hur det funkar och varför tappar jag hår eller varför reagerar min hud så här. Och då har man rätt lättare att förhålla sig till det. Och vad ska jag göra? Vad kan jag strunta i? Vad funkar inte för mig? Så hår och hud och naglar, det ingår ju allting i dermatologin egentligen. Och det är väldigt tätt kopplat ihop. Så att även när vi pratar rena hudsjukdomar så ser man ju ofta tecken kanske både på håret och naglarna när man har en viss typ av hudsjukdom.
Ja. Okej, om man vill ha den här, om man vill göra ett sånt här test hos dig nu då. Kanske inte just den som kanske håller på att utvecklas än.
Nej, men det här finns ju nu, Allell finns.
Ja. Allell, men om man nu vill göra ett sånt test hos er, hur gör man då? Bokar man en tid?
Man kan gärna boka en tid, man kan också bara komma förbi faktiskt, för det går väldigt snabbt. Det är en liten swab som man gör i munslemhinnan, ungefär 8 gnugg i vardera kindslemhinna. Och sen skickar vi in den till vårt labb då i Linköping och efter en vecka så bokar man in en ordentlig tid. Och då gör vi den här konsultationen när vi har då, de har ytterligare 50% och vi har ju också din genetikprofil. Men vi gör ju också en visuell analys såklart, för att 50% beror ju också på hur du lever och var du bor och hur du stressar. Alltså allt det här med omgivningsfaktorerna, det är klart att det har en påverkan.
Exakt.
Men fram till för några år sedan då när DNA-teknik blev tillgängligt för andra så hade vi ju bara den här visuella analysen. Och det är klart att då blir det inte rätt alla gånger.
Nej.
Men nu finns det faktiskt, det finns på lite andra kliniker också såklart. Och vi håller på att starta, man kan också göra testet och skicka in och sen få den här konsultationen över nätet där vi då håller på att göra en portal. Häftigt. Där man kan få produkten hemskickade.
Just det, för det såg jag att det fanns också. Och så får man analysen kanske över ett videosamtal?
Över ett videosamtal, för det är viktigt att man tittar hur huden ser ut. Och att man får den här både då, bakomliggande informationen, hur man lever och vad man gör och så. Och titta på huden såklart, hur den ser ut.
Säga vad man vill om teknik, men framåt går det. Ja, på många sätt är det,
men det ska, väldigt precis,
bra.
Det gäller att få det underlätta.
Ja.
Det får du ta över, men
nej,
man
och
kan
välja bort
livet.
Och plocka in. Och, ja, det är bra. Om vi ska sammanfatta lite grann så. Om du får ge lyssnarna 3 tips. Svårt, va?
Tre tips för bättre hud eller för,
ja,
för livet?
Ja.
Ja.
Ge vad du vill.
Be happy.
Ja, precis.
Lev och njut. Ja. Livet är kort. Ja, nej, men så är det väl. Nej, men det ligger nog mycket i det. Man ska ha ett skönt liv. Mm. Och där är det också så att solen är bra för oss, om vi nu pratar igen. Och det är inte så att jag tycker att man ska sitta inomhus och inte vara ute. Utan den här våren som kommer, det är klart att man ska njuta om man ska vara ute. Men man får gärna tänka på då, om man inte vill skada sin hud, ta på sig en keps och använda ett SPF som funkar. Och det finns ju hur många SPF som helst där ute på marknaden. Även Allell har ett väldigt bra SPF, ska
det får man
också faktiskt ha en reparationsförmåga just i det. Nej, men, så det är klart, man ska välja en solskydd som funkar, som man använder. För det enda solskydd som jag tycker är bra, det är det patienter använder. Och om det är en SPF med 30 eller en SPF med 50, det spelar ingen roll, utan det är så man skyddar huden på bästa sätt. Och sen ett annat råd är det här med rökning. Det är också en sån sak som man faktiskt vet inte är bra för huden.
Stryper alla blodkärl.
Det stryper blodkärlen, det bryter nu kollagenet. Det är en massa fria radikaler som attackerar vår hud. Så det är sådana här lite små, trista tips, tror jag. Har jag mer tips?
Nej, men det där tycker jag låter jättebra. Jag tycker att det räcker så. Ja,
nej, men alltså det är väl det här självklara, motionera. Alltså det är samma sak där. Vill man ha ett glow i huden, rör på er. Det är bra för alla våra organ. Och igen, tänk så här, huden är vårt största organ. Det är klart att det även påverkas av att få en bättre blodcirkulation.
Såklart. Och vi kommer att gå in mer på det i del 3, där vi ska prata om träning och hälsa och vad det påverkar hela vårt system.
Härligt.
Så att det är bra att du liksom öppnar upp det nu.
Jag öppnar upp för det här.
Ja, då. Men du, Anne, tack så hemskt mycket för att du vill gästa
tack
mig.
Själv.
Vad underbart. Nu får vi fortsätta njuta av våren.
Ta på kepsen, gå ut i solen. Kepsen. På med solbrillorna.
Skydda
under parasollen.
Ja, skydda allt. Bara.
Ta ett glas rött vin, bra antioxidanter i det. Ja. För, även för huden, kan jag meddela.
Livsnjuta lite mer.
Ja, då får man glow.
Ja, då får man glow. Ett leende på läpparna ger glow.
Verkligen. Mm.
Okej, tack så hemskt mycket. Puss och kram till er där ute. Hej då!
Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.